Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej allihopa och varmt välkomna till våran podcast Kulturbarnen med mig Ida Thirén, författare och kulturjournalist.
Och mig Pontus de Wolf, låtskrivare och konsertproducent. Arrangör, ja.
Välkomna. Hoppas alla har det bra i den här otroligt vackra hösten som vi befinner oss i just nu.
Ja, den är och har varit helt underbar. Jag blir alltid tagen i slutet av oktober att säga, jaha, är det nu den fina hösten är? För att jag tänker så här, september, men det är nu
det är
liksom...
Sommar.
Ja, precis.
Ja.
Vi var precis på ett jättebra utflyktsmål jag kan rekommendera. Ett ställe som heter Karshamra mat och trädgård. Som ligger typ 45 minuter söder om där jag, i Stockholm. Så att strax söder om Botkyrka. Där det är så här alltså det är så ultrasurmländskt liksom landskap. Väldigt liksom kulligt och backigt och sjöar och sånt där. Och där är det en liten liksom utomhusbistro kan man säga. Eller enklare trädgårdsrestaurang. Där de gör så här helt, de odlar allting på mega ekologiskt sätt runt omkring där. Och så har de liksom helt gudomliga pizzor och naturviner. Och, alltså det är superhippt. Och de kör även så här, säljer alla grönsaker via rot. Och alltså det här gamla kajsavaj, du vet.
Nej, det vet jag inte. Jag är inte tillräckligt gentrifierad. Men kanske när jag flyttar in i stan. Om jag
Nej, men det är, man kan köpa liksom grönsakskassar därifrån. Året om och så här. Skörde. Men det var en otrolig utflykt. Vad har du gjort?
Jag har varit ute och svirat. Men ingenting sådär jättespeciellt kulturigt. Bara så allmänt. Mina föräldrar i stan. Och jag passar på att... träffa lite kompisar med Gabriel på ett avslappnat sätt där man inte planerar så mycket i och med att jag visste då att jag hade två kvällar fritt. Men jag kom på en grej som jag glömt att säga i podden. Jag var ju på en spelning, berättade jag om det, om Beverly Kills? Berättade jag om lite om den spelningen?
Nej, det gjorde du inte.
Jag måste ju ha glömt det. Det var ju inte den här veckan, men det måste ha varit veckan innan. Jag var på en spelning i Slakthusområdet i Stockholm, som är det här stora området som byggts upp för att... Ja, det var väl ett slakthus där förut, men... Eller flera slakthus.
Ja, det är ett område, Slakthusområdet.
Men nu är det då... Ja, precis. Men nu är det då ett område som har så här nyhetsprofil. Och jag har förstått att de också försökt kanske bygga lite lägenheter där. Jag vet inte riktigt.
Ja, det har varit massa fram och tillbaka att det ska vara liksom... Gud, vad heter det här området i Köpenhamn? Nere vid vattnet.
Ja, typ. Exakt. Kulturbryggeri.
Ja, just det. Ja. Nej, det andra. Ja. Du vet vilket jag menar. Ja.
Det är ett av dem. Men det är också ett slaktområde eller något sånt där. Det är något
precis. Och ett har varit, så köpte IKEA den här marken, tror jag. Eller ville göra det. Och ja, men det är precis liksom i skuggan av Globen. Också känt för att avslutningsactionscenen i Snabba Cash säsong 1 utspelar sig där, kolla på. Men det är massa, typiskt massa så här stora lager, det ligger prylar. Stockholms Auktionsverk ligger där vid Globen också.
Ja, men det är det spännande det här området att se vad det leder, för det känns som att de verkligen försökt göra massa stora tankar kring det här.
Ja,
och
gud,
såklart
ja.
Finns det blandade känslor med allt sånt där, för att man, det är ju alltid så cyniskt när de försöker så här. Man vet ju någonstans att då, nu försöker de göra det här lite hippt och spännande, för då kommer det höja värdet på lägenheter och folk vill bo där. Och för att det finns, alltså, för den som inte vet hur gentrifiering fungerar, kan jag göra en väldigt snabb lektion här. Det kanske många av våra läsare som tycker det här är självklart, men det kanske finns många av våra lyssnare som inte känner till det här. Mm. Det finns en väldigt traditionell utveckling inom gentrifiering. Gentrifiering är ju alltså att ett område ändrar sin demografi, alltså sin befolkning. Och det mönstret som alltid finns är ju att först ett område lite så här för låginkomsttagare oftast. Ta till exempel Södermalm i Stockholm var liksom fattiga. Alltså det var ju 1918 var det ju ett potatisuppror när folk liksom slogs för att de ville få potatis för att de svalt så mycket. Mm. Det är bara 100 år sedan. 2018 är bostadsrättspriserna högre än någonsin. Så på 100 år så ser man på Södermalm hur gott för liksom det fattigaste kvarteret där arbetarna bodde i industrierna. Sen kommer det konstnärer, det är Klara Bergskvarteren och det är konstnärer, bohemer och så vidare. För de bara, billiga lokaler, vi kan ha en ateljé. Och sen kommer det andra människor typ så, kanske i PR eller media, reklam, som bara så, här var det lite coola människor som jag är bekant med, som jag tycker är intressanta, som brukar hålla till. Här kanske man skulle ta och slå sig ner och skaffa lägenhet. Och sen då, efter dem kommer liksom de som då kanske inte är så coola men som har cash. Som liksom kanske jobbar på bank eller jobbar med traditionella kontorsyrken. Som bara, men här är ju härligt. Det är mycket trevliga kaféer och här finns ju restauranger och det finns uteställen. Här vill jag ju bo. Och så fast forward till Södermalm 2018. Där vi har liksom, de enda som har råd att bo där i vissa områden är ju liksom folk som jobbar på bank.
Ja.
Ja, men så det, att, det blir ju en väldigt snabb utveckling och det är ju väldigt typiskt, det där ser man ju hela världen, den utvecklingen är ju alltså studerad, att det är de här stegen, det är liksom inte bara så en slump att det passar dem, det är liksom exakt de stegen på alla platser i världen.
Ja, jag såg för länge sedan någon dokumentär om det här i New York, att så här, en bar, det var en bar som stängde, alltså en gammal klassisk pub liksom, som sa det att det första tecknet på att ett område håller på att dö, det är att hipsters börjar hänga där. Mm. För att de är liksom de som går till coolaste ställena men gör av med minst pengar. Som till exempel liksom i SoFo, när det hypades, folk började hänga sig Beyond Retro, Grandpa, Haberdash.
SoFo är alltså söder om Folkungagatan på Södermalm i Stockholm.
Ja, men det vet nog många av våra lyssnare ändå.
Men jag tycker ändå vi ska vara tydliga.
Ja, det ska vi vara, absolut.
Ja.
Men, och vad leder det till? Jo, att fler flyttar dit som har bättre inkomst. Och då höjs även hyrorna för butikerna. Så att det blir liksom, det som var bra dör på grund av sitt eget liksom.
För att det är bra.
Ja, nu tycker jag det är liksom so for more fortfarande ganska bra. Men det är the general idea. Men Stockholm har ju lite problem med sin utbyggnad just med dels vattnet där. Skanstullsbron är ju det som...
Jo, det skapar ju begränsningar.
Ja, och att man byggde de här liksom köpcentrarna ute i varje tull då. Skanstull, Hornstull. Norrtull är ju senare. Så det,
där menar du typ Åhléns inte... och det där vid Skanstull i Stockholm till exempel?
Ja, precis.
Jaha,
Det tar ju liksom ganska mycket space. Och sen är det ju bara liksom stor väg över bron och... liksom, sen kommer de här arenorna med liksom Globen, Tele 2, Hovet, Gullmarsplan. Mm. Det är väldigt döda ytor liksom.
Det blir en långt ödemark däremellan.
Ja, så att man vill ju hemskt gärna aktivera det här slakthusområdet, för det är ju det som ligger mitt emellan.
Den felande länken mellan Södermalm och...
Söderlänken och den felande länken. men då skulle man ju kunna få ihop liksom de ytterkransen där med Enskede. Liksom, så att det blir lite mera stan.
Alltså Södermalm och Söderort binds samman med ett nyhetsområde kan man säga. Eller då kanske också ett bostadsområde.
Ja,
så det är lite spännande att se vad som kommer hända där. För jag förstår ju hur de tänker. Och såklart blir man lite såhär synlig. Ni försöker få det här bli populärt och uteliv. För att ni ska då locka till er de här hipster och sen då BR och sen bankirerna. Okej, men samtidigt det kanske inte är så dumt heller den att ha en ödemark liggande där det inte händer något alls. Så att ibland får man ju såhär konstruera gentrifieringen. Det känns som att det är det de försöker göra i slakthusområdet. En artificiell gentrifiering. Men det intressant med gentrifiering tycker jag, i och med att jag har bott på väldigt många, finns med nya podden, jag har bott på många olika platser, jag har bott utomlands i 13 år. Och jag har bott på flera olika stora städer och bevittnat gentrifiering med egna ögon, eftersom jag själv ofta är en av de där konstnärerna som dyker upp, jaha, i början och bor liksom, så man bara, nu är jag den här personen igen som kommer och dyker upp i Berlin eller Prag eller andra platser jag har bott och sådär. Men det man ser är ju liksom att som i New York, jag har ändå bott fram och tillbaka mycket i New York senaste, ja nu är det mer än 10 år, kanske 12 år. Och jag har ju sett liksom, områden som jag tidigare har varit i som nu har blivit väldigt annorlunda. Som har ju bevittnat det här med egna ögon eftersom det gått väldigt snabbt i New York. I och med att det också är väldigt begränsat tack vare att det ligger på en ö. Alltså Manhattan ligger på en ö, precis som Stockholm. Och grejen är att nu har ju Manhattan nått en punkt där det går inte gentrifiering har ju nått sin slutpunkt. Alltså det finns liksom inte längre några så här områden att gentrifiera. Det är så här lite kanske så Upper West, nej det är inte ens, nej, kanske så Harlem, alltså längst upp i norr. Så nu har det ju, alltså nu är det ju Brooklyn och så, men nu är Brooklyn fullständigt gentrifierat också, typ Williamsburg och sådär. Som har tidigare varit liksom, när jag började hänga i New York så var det ju Williamsburg fortfarande ganska coolt, men nu är det ju liksom bankirer i Williamsburg också, alltså i Brooklyn. Men det intressanta med Manhattan just är ju att det blir så himla dött. Alltså det kommer ju till en punkt när det bara så här en stad dör. Och jag märkte det nu senast när jag bodde där en längre period, alltså för några år sedan, och då var det ju, då bodde vi ändå där, eller var vi ändå där liksom ett år, eller det var två år nästan. Men grejen var, det intressanta var att det var liksom så uppenbart att det var dött. Alla de här platserna som ändå var lite legendariska, de fick ju stänga ner för att hyran blev för dyr. Och det blev som en känsla av att det blir, allting som var stadens själ försvinner ju. Och det inser ju till och med, det finns ju, till och med turisterna blir ju så här, vad ska vi göra här nu? Det finns ju ingenting kvar. Nu är ju allting dött som vi tyckte om med den här staden. Och då blir det ju också så här, kapitalismen bara, vänta lite nu. Hur ska vi komma tillbaka till det som lockar hit folk? Ingen vill ju bo i en stad som är helt död. Det finns ju inget uteliv längre. New York brukar ju vara en levande så här, klubbstad, musik, techno. Det finns ju ingenstans att gå ut på det sättet om man inte är så här superduperduperduperit. Och det är ju inte, och alla vet ju att rika människor, man vill ju inte festa bara med rika människor, man vill ju, den ultimata nattklubben som du och jag vet, som har jobbat mycket med nattklubb, är ju en plats där alla kan samlas från olika områden, man kanske olika sexualitet, olika uttryck, olika, alltså det är ju den bästa festen, det är ju inte bara så här 20 Östermalms ungtuppar, det är ingen kul fest.
Det blir liksom som att stan blir ett museum över det den en gång var, att liksom på den här, man får gå runt med så här audioguide i New York och bara, på den här platsen så var det en gång liv och rörelse och ett väldigt så här, det här brukade vara ett konstnärligt kreativt kvarter typ.
Ja, och det är lite så man känner så här med att okej, Manhattan är liksom kört. Det finns ingen här ta väg längre. Det finns inget område att upptäcka. Jag bodde på ABC-området, alltså längst ner, Lower East Side, en period. Och där var det fortfarande lite så spännande då. Men nu har det också blivit gentrifierat. Så det finns, nu är det som liksom Chinatown kvar. Men Chinatown är ju så oftast ägs ju av kinesiska familjer, alltså amerikanska kinesiska familjer som inte vill sälja. Så Chinatown är väl den sista utposten, alltså längre, allra längst i söder. Men det går ju liksom inte riktigt att gentrifiera för de, lite grann kanske, men de flesta vill ju sitta på sina, de vill inte flytta liksom. Nej. De äger sina bostäder oftast. Eller hus. Så i alla fall, vad jag vill säga bara att jag tycker man ser samma sak i Stockholm, att det finns liksom ingenstans kvar att gå, och det, söderort är ju så utspritt liksom. Så det, ja, det är väldigt intressant att se vad det här kommer hända, för att vi ska fortfarande kvar den här grejen. Jag bara, söderhipstern är någon slags myt som lever kvar. Man bara, ja, du menar de här människorna som har råd att köpa en lägenhet för 5 miljoner? Det är liksom,
ja, exakt. De måste som är medelålders. Man måste ha rika föräldrar för att kunna vara bohem.
Ja, exakt. Liksom men de måste vara väldigt rika föräldrar. Ja, alltså antingen skitrik eller typ som är medelålders. Det är liksom inte så coolt att vara medelålders, säger jag som snart är medelålders. Alltså, det här finns ju ingen plats, det finns ju ingen spännande plats kvar i Stockholm på det sättet. Så det är ju verkligen ett problem. Så därför har ju Slakthusområdet ett väldigt stort potential just där. För att det är enda spännande, kanske potentiellt spännande platsen kvar. Som är lite så, vad kan hända här? Som inte ligger långt åt, liksom jättelångt bort.
Precis, men det är ändå svårt att tänka sig att liksom skaparna ska bo där.
Alltså, så konstnärer och så själva.
Ja, för att det är inte ett liksom gammalt billigt ställe som de kan överta liksom.
Nej.
Det är ju inte en stadsdel nu. Nog för att man kan ha liksom scener och gallerier, men det är ju liksom
inga tomma
inte,
lägenheter.
Nej, det utgår inte från vad som är cooking där liksom.
En intressant grej med Bagarmossen där jag bor, där jag nu håller precis på att flytta ifrån, men där jag precis idag ska jag sälja min lägenhet, jag är fruktansvärt nervös, men hur som helst, Bagarmossen, jag tycker ändå väldigt mycket om Bagarmossen, och det som gör Bagarmossen så spännande är ju för att de, till skillnad från de flesta förorter i Stockholm, så har det ju byggts på under många olika perioder. Mycket är byggt på 50-talet, typ mitt hus. Och sen kom det ytterligare en våg på 60-talet, ytterligare en på 70-talet. Sen kom det en miljonprojekt på 80-talet, eller vad det nu var, 80-talet. Så det är och då blir det ju att alla de här delarna integreras med varandra. För andra platser som man har byggt och bara smält upp med miljonprojekt, då blir det ju förstås väldigt, väldigt så här anonymt och själlöst. För det är så här, alla flyttar in och det är liksom... Men när det finns blandad bebyggelse och lite, då gör det ju ingenting att så här, det har ett projekt här och så har vi det här och det där. Då blir det ju ändå blandat. Då blir det inte lika homogent och folk gillar ju när det är lite gott och blandat. Så det var därför Bagarmossen tror jag har lyckats så bra på många sätt att skapa den här lite heterogena, mysiga känslan. För att det är inte bara ett sorts bebyggelse. Så att kanske ett sektorsområde ska ha en chans om du får växa fram gradvis, alltså i så här omgångar och etapper, då kanske det kan skapa en själ.
Precis. Ja, men själva slakthuset har jag haft klubbar där 10 år i alla fall. Det har ju varit jättebra. Nej, men de har ju varit väldigt tongivande inom så här liksom techno house och gjort alltså stora internationella bokningar och sånt där. Det har ju varit liksom en epok lite grann. Innan, innan den nuvarande epoken.
Men sen, nej, väl Lundebron kanske har tagit över lite grann där kanske.
Ja, det var, jag tror de kom upp samtidigt faktiskt.
Ja.
Mm. Alltså hyfsat. Ja. Men de är mer pop indie kanske. Men jag bara ett sista kapitel i den här diskussionen. I London är ju där, det är ju ännu mer dystopiskt exempel. För där är det ju numera så dyrt att bo att... de inte får tag på så här sjukvårdspersonal typ. För att de har räknat ut att så här en undersköterska måste pendla minst 45-50 minuter innan den har råd att bo liksom. Någon som jobbar inom sjukvård i centrala London har så lång pendling, och då kan man ju bli så här, ja, eller så jobbar jag här där jag bor och liksom flytta till en annan stad, och då har jag ju liksom, det blir ett så här infrastrukturproblem plötsligt. Mm. Att säga, man har alla de här rikingarna, men då får de får typ ha privata läkare allihopa.
De har ju sett samma sak i Stockholm. Det var ju en debattartikel för några år sedan. Det var så här typ Svenskt Näringsliv eller liknande. Som var, eller så här techföretag. Som, det var ju en techboom, men nu kanske det lugnats lite grann efter att Klarna lite grann imploderade. Men, men det var ju en period där de bara så här, hallå, vi kan inte få hit arbetskraft. Vi betalar jättebra löner, de är jättekompetenta, men de är inte som bor i Stockholm.
Nej.
Enda sättet att få någonstans att bo i Stockholm är ju typ att köpa en lägenhet. Eller en permanent plats liksom. Mm. Och det är väldigt svårt att göra om man inte är svensk. Eller har liksom svensk personnummer och sådär. Så att det var ju ett jättestort problem att de kunde få hit jättekompetent arbetsklass som hade bra lön och allting. Men de kunde inte bo någonstans. Så att det blev ju ett problem att, vad heter det, rekryteringsproblem.
Just det. Ja, det var otroligt.
Hur som helst. Jag var alltså på en spelning i slakthusområdet. Vad heter det nu?
Ja, Follan.
Lokal 8.
Jaha, oj.
Det var ett band som heter Beverly Hills. Som en blandning av Bikini Kill och Beverly Hills. Bikini Kill alltså. Riot Girl-bandet. Vi har pratat om tidigare i podden, tror jag faktiskt.
Ja, absolut. Way Out West spelade de på.
Just det, ja, Beverly Hills. Och det här är ett band som har framförallt har lite rötter lite överallt, med väldigt mycket rötter i Umeå bland annat. Och har mycket fötter i hardcore-scenen. Så varför då jag? Då blev inkallad på det här, för att min kille är då väldigt innästlad i svenska punk- och hardcore-scenen. Så de är, många i bandet har spelat i hardcore-band. Det var en i bandet som har en pappa som är en väldigt välkänd metalproducent. Och sångerskan, alltså alla har liksom olika, lite olika musikbakgrund, men väldigt, väldigt dedikerad musik, men väldigt starkt kopplad till punkscenen.
Ja, men framförallt musiken, Göteborg va?
Ja, precis. De har bott, precis. Det finns mycket Göteborgs länkar där.
Ja.
Och ja, de bor i Göteborg nu då, fast de har rätt på lite olika platser. Och det jag tyckte var så himla kul med det här, för att de har släppt en ny skiva som jag tycker var jättebra. Vi lyssnade på den flera gånger samma dag som spelningen för att värma upp. Jag hade inte hört den förut, men det var nära vänner till min, eller goda vänner till min kille då, så han introducerade mig för det här bandet. Och jag måste säga att jag tyckte det var jättebra skiva, men framförallt en låt som jag tyckte var helt otroligt bra. De släppte som första singel på skivan, heter Fantasia, eller Fantasia, Fantasia tror jag. Och jag måste säga, jag hörde något, jag bara, vad är det här? Alltså, det här är så bra. Den bara växte och växte varje gång jag hörde den, så tyckte jag var bättre och bättre och bättre. Och sen såg jag den, de spelade den live, de spelade skivan nästan, alltså i ordning. kronologisk ordning. Alltså jag blev helt så här, du vet, när man bara ryser och så tittar man bara, shit, det här är ett sånt här ögonblick jag kommer kunna berätta för mina barn. Så kändes det när jag såg den här låten. Jag bara, det här är en helt genialisk låt. Och den har liksom så här 3000 streams på Spotify, så att jag skulle verkligen tipsa om att gå in och lyssna på den. Men för att jag blev helt så här, du vet, när man kände att någon, det är något magiskt som har hänt. Och det jag kom fram till, jag tog ett snack sen då med han i bandet som har skrivit låten, eller alla har skrivit låten tillsammans, men han var väl en av dem som var mest aktiva kanske att skriva. Och jag sa, jag bara, det här, vad är det med den här låten? Hur har ni fått till den här låten? Alltså det här är någonting helt utanför det vanliga. Mm. Och det som hände var att han bara, men vi ska göra den på typ 5 minuter. Vi vet inte vad som hände. Det bara så här, det bara gick jättefort och liksom, vi vet inte vad som hände. Jag bara, det här är liksom ett, du vet, när man bara får sådana här ögonblick, man bara, det här är liksom ett mirakel. Och det tror jag kom fram till, och då är det man bara, någonting som man får för att man har skrivit kulturjournalistik i 20 år. Mm. Bara, men jag ser, jag gav min analys och jag måste säga att han bekräftade, han tyckte att jag verkade som en trovärdig analys, men det jag tror hände är att man hör i låten alla de här referenserna, man hör hardcore, man hör pop, man hör alla de här olika emo, alltså deras olika bakgrund, musikaliska bakgrund i bandet. Syntpop, man hör lite beach house, och det är lite liksom Göteborgs indie. Alltså, man hör alla de här referenserna, men de bara faller ihop. Du vet, när det bara så här,
men gud, vad
spännande. Allting faller på plats. Alla de här olika referenserna faller på plats och skapar någonting helt nytt. Det är som så här en amalgam av nytt, eller vad heter det? Alkemi. Saker, ja, liksom bara, man blandar olika genrer för att man har den perfekta låten. Och den liksom sticker ut för mig på hela skivan. Den är liksom något speciellt. Och, och han bekräftar, han bara, men det låter ändå trovärdig förklaring. Alltså man hör liksom olika referenserna, hur de drar åt olika håll i bandet. Men, och de körde live också. Det var sån inlevelse. Och jag blev faktiskt väldigt berörd. Så jag ska spela lite av den här låten.
Ja, kan inte jag få lyssna lite? Så ser vi vad vi snackar om.
Slå på den nu, för vi har en reaction. Ja. Så kan jag slå på den. Så kan...
Ja, just det. Alltså det är både liksom industriellt och punkigt. Alltså det finns ju något så här Joy Division-aktigt över det.
Ja.
Alltså väldigt så här gammal postpunk syn.
Just det.
Men det
Joy Division, ju... kling, vi får sån här check.
Ja.
Jag tycker man hör lite Sonic Youth kanske i det där också.
Ja, men
kanske.
Verkligen.
Mm.
Gud vad spännande. Tack Göteborg för att ni fortsätter skapa musik.
Nej, men alltså jag tycker det här var... fenomenalt alltså. Jag blev så taggad. Väldigt spännande att se vad som kommer hända. Jag tror det här kan slå i USA också. Det verkar finnas lite intresse för det också. Så att det kan bli sån här, det kan bli en sån grej som vi som 10 år bara, vi var först. Nej, vi var inte först. De fick faktiskt den 5 av 5 i Nyhetsguiden i recension. Så jag är absolut inte först. Men jag kan tänka mig till sån band som man efteråt bara, The Knife, du vet så.
Ja, verkligen. Det för mig in på tankarna på ett annat band som vi, eller en annan artist. Du sa ju att du hade sett den här Yung Lean-dokumentären.
Dokumentären, jajamän, just det, var det vi skulle prata om idag. Mm.
Den har jag också sett. Så att nu. Nu är vi redo.
Det var så intressant sammanträffande. Igår när jag skulle gå ut och äta, mina föräldrar var på besök. Så vi satt och väntade utanför en restaurang på min kille då, som skulle joina mina föräldrar och min dotter. Och då kommer Henrik Burman förbi med hans då partner Agnes Lo Åkerlind, som också har varit rådgivande, tror jag, i projektet. Tillsammans med två andra som jag vet inte om jag vill... Ska hänga ut dem, men två goda vänner till dem. De hade någon middag på gång. Och jag sa det, herregud vad bra, jag tyckte den här dokumentären var grymt jobbat. Och så sa jag det att jag skulle prata om den i podden. Så att Henrik, jag tänker att du kanske lyssnar på det här. Så nu får du vakta din tunga fantasi. Vad sa du?
Glad to meet you, sa jag.
Glad to meet you. Mm. Ja, nej, men jag har faktiskt bara positivt att säga om den här dokumentären. Jag tänkte också på det att så här, som en person som själv har lagt väldigt många år på mina projekt, alltså 10 år på min förra bok, min förra roman, och sen då nu har jag lagt in på 2,5 år på min nästa roman kommande. Alltså jag vet hur... Och så kommer folk och ser dem typ och läser dem på några timmar eller ser dem typ, det var bra, hej då. Alltså, ja. jag vet hur svårt det kan vara med stora projekt och hur viktigt det kan vara att faktiskt bara så här, credda någon och säga, vad grymt jobb. Så jag vill ändå verkligen lyfta på respekt.
Ja, men den kändes ju verkligen som en så här, det här är den första Yung Lean-epoken. Och gud vilken tur att vi dokumenterade den väl.
Ja.
För vad skulle du säga är liksom tidsramen som den jobbar med? För jag har inte följt honom så där supernära tidigare. Så jag lärde mig väldigt mycket att liksom närma mig hans musik i den här dokumentären.
Alltså första gången jag hörde om Yung Lean var ju precis när han dök upp egentligen. Då var han väl bara tonåring. Och jag drev ju en litteraturtidskrift, Konst Literary Preview. Och vi hade en fest precis i början av tidningen. Det här måste ha varit 2011 kanske. För det var innan jag fick barn. Och då skulle vi ha en fest på Kulturhuset i Stockholm. Där vi skulle, planen var att vi skulle få in pengar. Men vi gick ju back såklart. Men det var ju planen att vi skulle få in pengar till tidskriften. Och då var det ju Old Lean medverkade. Alltså Yung Leans pappa då. Som... inte old, men han som är slightly older, som är en väldigt, Kristoffer Leander, som är en väldigt välkänd person i litteratur-Sverige, poet och författare och verkligen så väldigt respekterad person i litteraturvärlden i Sverige. Han medverkade i vår tidskrift och han medverkade också på plats på där, liksom. Och då minns jag att jag precis hade hört talas, eller jag hade hört om Yung Lean kanske året innan, alltså under det senaste året sådär, och det var väl lite, fortfarande lite ett skämt, man bara såhär, haha, vad knäppt att din son har liksom börjat rappa typ om så här Gatorade, alltså så, det var liksom, det var på den nivån, att man tyckte eller såhär.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Arizona var det ju. Han bara, haha. Jag har sett någon video svänga förbi på internet. För jag ändå gillar ju ändå ungdomskultur, så jag har ändå sett lite grann så här på nätet. Och sen skrev ju Rebecca, ja, hon skrev ett reportage i Arena, tror jag det var, tidskriften, där hon typ jagade Yung Lean. Det var lite creepy, alltså jag är kompis med Rebecca, så att, det är inget ont, men jag minns att hon såhär, försökte få tag i honom och var nästan lite såhär gubbsjuk fast kvinna, såhär, åh, jag måste, jag har en crush på Yung Lean, typ. Jag tror det var i samma veva. Och så jag hade ändå lite koll sådär, och sen bodde jag ju i New York, och då en period, och då mitt ex, alltså min dotters pappa, vår dotter var bara kanske 1 år, han skulle gå på Yung Leans första spelning i New York och skriva om den till Aftonbladet. Så jag hade också tänkt följa med då, jag ville följa med, fast jag var tvungen att hemma och var ett dåligt bebis. Så jag minns ju den här eran ganska bra, liksom att jag hade en hum om vad som pågick, fast jag då var lite för gammal för att liksom... Han kanske var 18 och jag kanske var 25. Så man kanske inte hade riktigt, eller 28 kanske. Så man hade inte riktigt så. Men jag minns ändå det här. Och sen så har jag liksom inte lyssnat mycket på musiken. Men jag har ändå haft en liksom referens eller någon slags uppfattning om det. Men det som slog mig när jag kollade på dokumentären var ju att det var ju mycket värre och större än jag hade förstått. Alltså på mitt lilla hörn. Det var lite det som slog mig. Så jag bara, jag hade min lilla idé om det här. Men jag bara, det här är ju fucked up. Alltså han har ju gått igenom sjuka grejer.
Ja, men verkligen. Och det där var ju en väldigt liksom, både en central scen, men en period som, när de just slog igenom från liksom ingenting i USA, som dokumentären går in på ganska ingående.
När vi kanske ska backa lite och berätta lite kort vad som hände. Det är alltså en ung kille som börjar rappa i tonåren i Stockholm, och sen plötsligt så skapar han en persona i princip, en rap-persona, och driver med amerikansk rap-kultur. Mm. Och sen plötsligt så får han, slår han då i USA. Men sen den här spelningen i New York, det var ju hans första spelning i USA då, som jag skulle gått på. Men den, och efter det så tar det fart och han turnerar i USA och han bara mer och mer börjar ta droger och liksom gå in i den här rap-personan. Och till slut slutar med att han får en psykos och hamnar på ett psyket i, verkar som, förstår jag, som flera månader, förstår jag det som, i podden. Eller i,
ja, filmen, ja, men det var 2 månader eller någonting sånt där.
Så han är som inlagd på psyket i USA i 2 månader. Hoppas han hade en bra försäkring. Det var min tanke när jag, som har erfarenhet av amerikanska sjukvårdssystemet. Jag bara, okej. Så otroligt tragiskt. Och sen fortsätter de att han fortsätter få de här fram och tillbaka symptomen och till slut får en diagnos som bipolär eller manodepressiv. Det är ju natt då när han åker in på psyket i USA. Och samma natt dör hans bästa kompis, eller en hans kompis från gänget.
Precis.
På grund av att han kör bil när han är påverkad av droger och alkohol. Förstår du som. Och men då förstår så de så här, 2 månader senare så mötte hans föräldrar honom på flygplatsen, förstår du som. Så han måste varit inlagd 2 månader i
USA.
Och sen blir han inlagd igen i Sverige en period senare. Och det visar sig då att de får diagnos. Och det här hade inte jag fattat, att det var så himla omfattande, hans psykiska utmaningar. Så det skapade verkligen mycket empati för mig, hos mig, för honom och för vad hans familj har gått igenom och hans vänner. Och det blev väldigt mycket mer verkligt när jag såg dokumentären. Jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så, gå så djupt faktiskt.
Nej, alltså den är liksom skrämmande att se, för att de har ju inga spärrar. De är så otroligt unga liksom.
Mm.
Både vad gäller deras liksom, de har väl i princip så här läst och tagit in droger i sin så här, via sin ungdomskultur, och sen så bara, ja, här har ni alla droger hur mycket ni vill faktiskt, och då finns det ju liksom ingenting i en som säger så här, ja men det här var ju roligt rent liksom i fantasin, men så här, vi balanserar det här med liksom en sund livsinställning. Det finns ju inte riktigt, så att de tar ju hur mycket som helst. Liksom.
Och sagt också, kanske man har då en läggning från början med där man har psykisk obalans eller liksom skörhet, eller vad man ska kalla det. För att det framgick ju också i dokumentären att det var ju en och annan, jag tror, var det producenten Gud som man kallade det? Var det han som var den som var lite så här straight guy i det hela och hade liksom sagt till föräldrarna? Och var det Gud? Det var i alla fall, var det Gud? Det var i alla fall en i det här gänget som var lite så, det här var inte så bra, jag åker hem, det här funkar inte. Så att, jag tänker att om man inte har den läggningen själv, beroende läggning eller kanske ADHD eller vad det nu är, alltså, bara erfarenhet, att jag har sett i min omgivning att folk kan ju reagera så olika på droger och alkohol, att vissa människor blir bara beroende direkt och vissa människor, jag gillar knappt alkohol, alltså. Jag vet inte, jag skulle aldrig kunna bli beroende för att jag mår för dåligt av det liksom.
Ja.
Medan andra bara så, yes, ge mig, alltså det kan vara väldigt olika.
Ja, men verkligen. Nej, men det, jag tyckte det var befriande att se en sån här liksom, efter att ha sett de här Avicii, fan, alla Nirvana biografier, dokumentärer, Einar, så är det liksom skönt att se en musikdokumentär om någon som det liksom slutar lyckligt för, eller som liksom hamnar i balans och inte dör på slutet.
Ja, det är inte det här man är lite trött på det här idealiserandet av att ta livet av sig eller att liksom knarka ihjäl sig eller bli mördad då i det här fallet. Men alltså att det är liksom, idealisering kanske tar i, men det finns en romantisk bild om så här rockstjärnan som dör när han är 27-28 år och så här. Det är lite trött och det känns väldigt uppfriskande. Det är en annan så här manlighetsideal i att man faktiskt vågar ta tag i sina problem och våga fejsa och våga trappa ner turnerandet och våga sluta med droger och vara clean och liksom kanske gå i terapi och prata om sina känslor och gå ut med sin psykiska ohälsa och sjukdom och sådär. Så jag tycker det känns väldigt uppfriskande och modernt utan att det kändes någonsin präktigt i dokumentären. Det har också lätt kunnat bli sån här feel good, ring suicidpreventionlinjen typ. Alltså gör det. Det är inte det jag menar, men det kändes aldrig präktigt i dokumentären. Det kändes ändå coolt och spännande, bara att det fanns en annan twist mot slutet än vad man kanske har hört tidigare. Come and go, bruh. But you know I stay. Bitches come and go, bruh. But you
you know I stay. Get my balls licked by a Zooey Deschanel. Looking like a cocaine addict. Razor blade to your head, conflict. I'm a contradicted shit. Being on old people's houses is an inflict. 2003 shit, this ain't no splitting bill shit. I'ma peel banana skits while listening to R. Kelly's greatest hits.
Jag hade ju inte upptäckt hans eller deras musik. De är ju som ett kollektiv liksom. Med producenterna
Young Lean och Sad Boys.
Jag fick ju verkligen approchera det här som... Jag kände mig som en så här hårdrockare som ser att grunge kommer in och tar över scenen. För att det är så här... du vet, så här gubbigt att man liksom... Men var är det skickliga i allt det här? Liksom?
Aha, du har fortfarande...
Ja, nej men för jag tycker att så här... När jag hör den här liksom slow rap... rappen då, eller stilen, så får jag en... Alltså den har liksom det här... Den har ju ett så här ganska en rätt molande estetik liksom. Den är inte så här lägga in flest ord per bar direkt.
Nej.
Utan den är liksom mer att den ska så här, den skapar ju en ljudvärld eller en stämning eller ett mantra mer så här.
Ja, det är sant. Mantra var bra beskrivning.
För jag tycker han liksom, hans rap påminner lite om när man har hörlurar på sig och rappar med.
Från
en annan rap. Att det, är liksom...
det finns en metanivå i det, att han reagerar på amerikansk kultur. Så här, han bara, haha. Hans grej bygger ju på att han gör referenser till amerikansk kultur. Till exempel Arizona Läsken. En bra spaning.
Nej, om jag skulle försöka rappa med i en så här Snoop Dogg-låt och man släpper min rap liksom. Det skulle låta lite som Young Lean, tror jag. Nej, men att det, och det, jag tror att det har en connection. För att det är så mycket i så här, ungdomskultur nu som är så här, identifiering. Det säger nästan alla som så här, får kommentera hans musik. Oavsett om det är amerikaner eller svenskar, så är det så här, att de identifierar sig med honom.
Jo, det förvånade mig faktiskt att alla var så mycket. Han får mig, vad bra, jag känner igen mig honom. Jag bara, va?
Ja.
Ja.
Nej, men så jag tror att det är så här som en reachable... Att det är någonting som man skulle kunna nå själv. Bara att han är liksom kommunikatören för det. Det tror jag har mycket liksom med identifieringen att göra. Att det inte är så här...
Alltså, imponera att man är duktig typ.
Han är mer in it än alla andra, och alla andra vill också vara in it, så han får vara liksom så här, spegeln.
Man behöver inte styla, där man kan vibe liksom.
Ja, precis. Ja, det är verkligen att det är en vibe. För det är också, alltså jag är också i så här full respekt för att de sitter och beskriver i början så här att men vi ska testa göra lite musik, och vi var så här, fan är det här för någonting? Vad har vi gjort? Men det är typ nice. Alltså så här, att jag älskar att så här, som att kultur kan göras på det sättet, att ungdomsmusik görs på det sättet. Liksom, och att det inte är så här, hur gjorde den äldre generationen? Det finns ingenting av det liksom.
Fast det är ja och nej, för att det är också underförstått, för att så mycket musiken är ju bara en referentiell. Alltså man kan ju beskriva Young Lean musik nästan som en internetzen. Alltså så, som en mantrat. Alltså så här, det är väldigt mycket internetmusik, internetrap. Det är liksom, man lägger upp grejer på YouTube och man svarar på SoundCloud och man mixar. Och det, alltså det bygger ju på den här call and response, alltså en slags referens. Ja, ja. Allting är en remix, allting är en referens på någonting. Och det har vi ju sett nu i ungdomskultur, alltså det här är ju nästan 10 år efter han började. Nu det som är populärt för ungdomar är ju till exempel TikTok. Och TikTok bygger ju på referenser, alltså att man hela tiden använder samma sounds, som det ofta kallas, alltså ett ljudklipp som man sen då gör olika videos på samma ljudklipp. Och så kanske man blir en trend, som det ofta säger, det är en trend på TikTok, då är det oftast beskriv din familj med olika emojis, och så gör folk olika varianter på det till exempel. Mm. Bara tar jag till exempel. Ja, och då är det så här referens på referens på referens. Så någon som först hittar på den här grejen och sen så gör andra en video på samma tema eller samma ämne. Eller samma med samma budskap. Och det tänker jag just nu, alltså vi pratade tidigare mycket i podden, att så här meme-kultur är verkligen det som är ungdomskultur. Att man helt enkelt har en meme bygger på att det är en upprepning, att det är en idé någon har och så upprepar man den på olika sätt. Och jag tänker att det här, anledningen här slog så mycket när det kom var för att det, hela musiken bygger på att det är en slags meme. Alltså det som du säger, det låter som att man rappar med i Snoop Dogg. Alltså, ja. Han refererar amerikansk kultur och skojar om den på olika sätt. Och så blev det då på riktigt när väl kom till kritan, men det är ju en slags persona han har skapat, och det är en slags idé om att referens till musik. Så att även om det kanske inte uttalat det så här, åh, vi har inspirerats av Nirvana, så har de ju det, för det ligger ju som lager på lager på lager. Alltså det finns ju där någonstans i botten, bara att det här helt enkelt är de här referenserna. Så att det känns väldigt talande för vår tid att allting är liksom vintage. Alltså, bara för ett litet sidospår, när man går på stan i Stockholm, jag tycker det är väldigt kul att titta på vad ungdomarna har på sig och sådär. Och det är alla klass i nu, i alla fall alla coola kids, är ju liksom second hand. Det är liksom humana, så utvald second hand. Och det är ju som en mishmash av olika stilar. Det är inte lika uttalat som när vi var yngre, att man hade antingen en speciell stil eller en annan. Så det är ju så här, alla har en slags grungig, lite så inspirerad e-girl, hiphop. Jag vet inte, det finns liksom en sån liten mishmash med så allmänt second hand som man plockar ihop till en ny stil. Och det tänker jag, samma sak i TikTok, samma sak i den här musiken, att det är liksom en kombination och referens och allting ihop slungat tillsammans. Det är som en, det är som när jag lagar mat, att jag bara slänger in alla ingredienser när jag gör en linsgryta. Det är så vår kultur, just ungdomskultur ser ut just nu.
Ja. Men det finns ju också ett jäkla självförtroende i musiken, just i att de är så, ja men vadå, vi gör det här för det är nice. Han försöker ju inte sminka sin dialekt heller. Överhuvudtaget.
Nej, så han pratar bra engelska, han pratar lite bra engelska.
Det är ju verkligen bara liksom, I got money in my left hand, I got money in my right hand, yo bitches. Att det är så här. Så han kommer ju med någonting helt annat liksom. Men att det är ju en, han erbjuder ju liksom en point of view på amerikansk rap som är spännande och kittlande där borta. Antar jag. Men det verkar ju funka liksom överallt. Det är det som är så.
Men det finns ju en anspråkslöshet i det. Jag tror det är en motreaktion mot den här duktighetskulturen. Alltså, ungdomar idag, för att klara sig och för att få en bostad, så måste man vara en entreprenör och tjäna pengar. Man ska starta PR, man är 18 år och hit och dit. Och så är man bara så här, oh yes, bitches, jag pratar dålig engelska, jag orkar inte lära mig instrument. Ja. Och för, det kan också vara lite så befriande på något sätt att våga, det är ju punk på något sätt.
Ja, alltså, det är otroligt revolt. Att inte vara duktig överhuvudtaget. Liksom.
Ja, att inte vara entreprenör liksom.
Ja. Och ett annat kul exempel på att inte vara entreprenör. Jag tycker att den här själva dokumentären som form med de här, alltså det är väldigt härliga, det är också väldigt osminkade liksom rena intervjusituationer när de typ sitter ute i skärgården eller så här, åker upp i lägenheter och så här. Det finns en scen som är så himla, det är många scener som är väldigt mycket så här, de kallar oss mods. Dels med alla så här, drogerna och även musiken, men också när han kommer tillbaks liksom från sin rehab och de står i någon hiss på Södermalm och så här, men du har väl egen firma? Det här är alltså efter alla succéerna.
Ja, men
jag vet det fan inte riktigt vad det är. Så här. Jag har hört att man kan göra avdrag. Ja, men, så här, men typ om du tar en fika med Adrian Lux, då kan du så här, dra av det. Så här, ja, då får jag fan ta jävligt många fikor med Adrian Lux. Så, här. Så att man är så här, pojkar. Men jag tror att de, hade de varit mer entreprenöriella så hade det inte blivit något bra å andra sidan.
Nej, man kan känna av att det inte, det är inte,
de är inte, det vet du liksom, eller hovet.
Nej, liksom, det är inte så cyniskt på det sättet att säga, nu ska vi få cash liksom.
Ja. Men,
jag tycker jag tyckte det var väldigt bra dokumentär, och den är ganska lång, den är 1 timme 40 minuter, så alltså, det är ju som en spelfilm. borde ja, vara. Den är spelfilm nu är så långa, men den är som en bra längd på spelfilm. Och det tycker jag tyckte aldrig det var tråkigt. Det var väldigt spännande hela tiden och intressant. Och den väldigt tydlig dramaturgi med hans liksom, jag som är väldigt intresserad av dramaturgi kunde ju se skedet så här, att han har det här stora sammanbrottet i USA och så vänder allting. Och det finns ju en spännande rörelse i det. Det är inte bara ett förlopp, utan det är också en dramaturgi i det. Så jag tyckte det var väldigt intressant att man kunde ändå så här, göra den så pass lång och den så pass intressant.
Ja, men gud ja. Och den görs ju av RMV Film. RMV som är de som jag sitter hos. Alltså Riksvisningsverket. Benny Andersson och Ludvig Andersson. Momento Film och RMV Films. De gjorde ju den här And Then We Danced också.
Ja, 2019. Det har inte jag sett.
Mm. Den var jättefin.
Mm. Ja, men jag tyckte det var, det vill jag gärna tipsa om. Jag tyckte den passade väldigt in i, väl in i poddens tema. Särskilt med tanke på kulturbarnen då. För att vi har ju, Yang Lin är ju faktiskt son till en poet. Och ja. Hans mamma är också, jobbar ju inom diplomati, ambassaden och sådär.
Ja. Men, de har ju väldigt fin liksom syn på så här. Vi hade inte, ja, nej, men det, jag ska inte spoila, men de verkar vara fina människor.
Ja,
som får tillbaka honom på jorden.
Ja, det känns väldigt fint och äkta allting. Och det var en bra dokumentär, tycker jag.
Dokumentären finns ju nu på HBO Max. Det var där jag såg den. Jag tror kanske den var på SVT tidigare. Men
ja,
HBO,
jag såg också
Max,
den på HBO. Jag har börjat kolla på en tv-serie, ett litet tips bara, på Netflix. Jag kollar ganska sällan på Netflix. Jag tycker inte det är så mycket bra grejer där, ärligt talat. Jag tycker ofta det är så här, det ser bra ut, men det känns som att man slarvat ihop det. Alltså det är så här havs ihop typ. Jag vet inte. Men jag tyckte att en serie som heter Friends from College, som är lite så här, jag vet inte, jag tänker att folk som är så här, How I Met Your Mother, fast lite mer dramaserie. Det handlar om någonting, människor runt 40 som känner man nästan college. Den har jag börjat kolla på och tyckte jag var ganska underhållande. Säger du. Vad tipsar du om?
Ja, men det jag har sett, jag har kollat igenom den här The Bear, som har varit så omtalad. Aha, en Hulu-serie som finns på Disney Plus, som liksom blandar kammarspel med food porn, som jag tycker är spännande. Oj. Ja. Ett litet familjedrama som utspelar sig i Chicago. Man kan, om man vill ha en, nu berättar jag inte så mycket om den, för att igår lyssnade på en Varg söker sin podd som verkligen går in i hård analys på den.
Oj, okej.
Så det, jag kan tipsa både om serien och att lyssna på det poddavsnittet, för det är bra komplement.
Ah. Jag har ju, apropå det, har jag ju läst Caroline Ringskogs nya bok. Jag gjorde det faktiskt för ett bra tag sedan nu. Jag läste den precis när jag fick förhandsexemplar.
Megasugen är jag.
Jag tyckte den var jättebra. Alltså, jag tyckte verkligen, jag blev så här, för jag fick ett mejl med pdf-en från, jag får ju pressutskick då från Naturkultur. Dels för att jag är journalist, men också för att jag är författare på det. Alltså, det är ju mitt förlag.
Yeah,
Och fick ett pdf. Och så var jag så nyfiken, för jag har ju känt Karo länge och har följt henne. Nu är jag ju inte på Instagram längre, men jag har ju följt henne fram tills jag slutade vara på Instagram. Så jag har ju sett henne jobba med boken och prata om att hon jobbar med boken. Så alltså, jag var väldigt nyfiken på vad det skulle bli. Och jag hade en känsla att det skulle bli lite så här. Jag vet att Karo gillar väldigt mycket Lars Norén. Så jag tänkte att det här kommer att bli lite så Noréns dagbok. För jag vet att hon älskar dem. Och mycket riktigt var det ju verkligen den känslan på det hela. Alltså att det är ju väldigt mycket. Man får ju följa ett jag som jag misstänker ligger väldigt nära Karo själv. Som rör sig genom Stockholm och pratar om allt möjligt. Men återkommande tema är ju så här rasism och uppväxten i en Österlen. Och jag tyckte den var så... för jag tänkte bara titta. Jag satt på golvet och öppnade min mail, för min telefon var på laddning. Så kom det här upp och så öppnade jag pdf. Jag bara, men jag måste titta vad det här är. Jag bara nyfiken läsa några sidor. Och jag fastnade. Jag satt på det jävla golvet och läste. Jag vet inte hur länge. Jag läste nästan hela boken alltså.
I men liksom så tycker jag Rich Boy var också. Det är liksom en total page turner. Hennes förra då.
Ja.
Nej, men den ligger på min frus, nattduksbord. Så jag är otroligt sugen på att hon ska vara klar med den. Jag läste Lisa Zetterdahl. Hon som gjorde den här diktsamlingen Hästar, som du tipsade mig om. Hennes debutroman I det vilda. Den läste jag i Spanien. Den blev så otäck. Så att jag, så här, jag tittade verkligen ut över stranden där jag låg med den. Och så här, ja, men ska jag smutsa ner den här upplevelsen nu med att läsa om allt det här hemska? Alltså den är 5+. Den är jättebra. Men jag pausade i den. Efter ett tag. Men den är väldigt...
Okej, så du var tvungen att pausa alltså. Shit, det var så...
Ja, så jag ska ta sista biten. Men den är väldigt, väldigt, väldigt spännande om Alltså tjejers uppväxt som jag inte har liksom läst någon annanstans egentligen. Så den ska du få låna när jag är klar.
Vad spännande. Och jag har också läst en väldigt fin diktsamling med ett otroligt fint omslag av Iban Mohammed och som heter Minnen av infraröd. Med ett otroligt fint omslag med infraröd som blänker i rött och rosa. Av Sara Acedo som gör väldigt många omslag för Norstedts.
Ja.
Och jag tyckte att den var så himla skarp och fin. Den är ganska kort, men den liksom, det finns en handling i den som liksom, man kan känna av så här, trauman från exil och invandring, utvandring, flykt, olika saker. Man kan känna traumat från flykt och även liksom rasism och sånt i grunden, men det är inte uttalat utan det ligger som ett minne av infraröd. Infraröd kan man tolka lite som, tycker jag, som trauma eller så, som nästan sätter sig i kroppen. Och så känner man minnen av lagarna i kroppen. Och jag tycker den börjar så fint med, det påminner lite om Ann Jäderlund, tycker jag, poeten som jag också är väldigt förtjust i. Som började med liksom kursivt flera meningar som var väldigt starka. Så här. Man går in i någon slags väldigt aktiva beskrivningar av vad som pågår. Och sen så kommer, vågar du gå in i det här mörkret med din raka rygg? Och sen fortsätter det in i dikterna. Jag tycker det är så himla fint, den här meningen som bara, wow! Och man bara, okej, nu! Och så fortsätter det en så här känsla av våld och hot, men som ligger liksom under ytan. Och jag tänkte lite också på Arazoa Rifs diktsamling som heter hennes diktsamling som kom för några år sedan, som också handlar väldigt mycket om våld i familjen och så här liksom trauma och våld.
Mörkret inuti och fukten, är det den?
Just det, Mörkret inuti och fukten heter den. Och jag tyckte de påminner lite med varandra på något sätt. Inte så mycket i stil, men lite det här temat om så här, det finns en känsla av att det finns ett trauma och våld eller flykt eller mörker i familjen som liksom smittar av sig på barnet. Och det är väl lite det här att vara kanske, nu vet jag inte exakt i Imam Mohammeds bakgrund, men det kan ju vara lite det här kanske var andra, eventuellt då andra generationens invandrare eller den som andra generationens flykt, eller man ska säga. Alltså känslan av att det finns ett trauma som man inte, som man själv hela tiden får känna av i bakgrunden, men kanske inte själv är aktiv i, så att säga. Så att det var, jag tycker den var väldigt fin, den här diktsamlingen Minnen av infraröd, så jag kan rekommendera att läsa den. Och som sagt, lite Jäderlund-känsla på det hela. Så jag, det är också ett litet boktips. Härligt. Här i podden.
Nu börjar det dofta gott här. Det betyder att jag ska gå och äta middag.
Vad blir det?
Det blir grönsaker från det här, den här gården som jag tipsade om. Karshamra mat och trädgård. Dit ska man låna, sno eller dela en bil och åka dit någon helg. För det var fantastiskt. Ja, men vi måste också vara ungdomskultur. Nej, jag skojar.
Ja, men, precis. Men då, tills nästa vecka tipsar vi om, jag var ju på, berättade att jag var på 40s första vecka sedan i podden, och jag glömde säga att vi lyssnade hela kvällen på din playlist Color Red.
Just det. Ja,
räddade den här festen.
För jag fick tips, vad heter det? Hits från 20-talet, alltså 2020 eller något sådär.
Ja, för jag fick, min kompis som fyllde av bad mig om musiktips, och så gav jag tipsade om den här playlisten. Den är typ 5 timmar lång, så det räddade ju hela festen. Så att vi tipsar ju alla som lyssnar på den att följa Pontus playlists.
Ja visst, playlists, jag lägger till den hela tiden också.
Ja, och jag tycker jag var länge sedan jag puffade för min bok. Alltså, jag tycker ni ska läsa min bok. Den heter Att omfamna ett vattenfall, och den finns i pocket, till exempel.
Ja, gör det nu innan nästa bok kommer.
Ja, det finns också en ljudbok. Jag blir jätteglad om ni läser den. Hör gärna av er också om ni tycker den var bra.
Verkligen. Ja, men ha det fint, Ida. Vi hörs om en vecka.
Tack för idag.
Tack ska du ha. Hejdå! Hej.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.